Mörkret ligger som en våt filt utanför fönstret.
Mm, det gör det den här sista novemberdagen, och du och jag som är medlemmar i Novemberdisets vänner, vi liksom går ju in nu, har nästan ett helt år tills vi ska få vara med om Novemberdiset igen.
Mm, vad ska vi säga om november förresten, om vi ska sammanfatta den månaden?
Den har faktiskt varit ganska så disig, det är som jag upplever det i varje fall. Det började ju med snö och elände till och med på de här våra breddgrader, och sen på slutet här så har det ju skärpt till sig, men utifrån disets inverkan på vårat humör så har vi inte fått så mycket dis på slutet.
Nej, vi har ju inte det. Så att, men det
men kom... mitt i november, då var det som allra bäst.
Det var jättebra. Ja. Det var riktigt, riktigt bra. Men nu är det cykelradion som gäller.
Ja, 51:a programmet, och i årgången har vi ingen koll på överhuvudtaget. Inte jag i varje fall. Du kanske har 6:e säsongen vi är igång. 56:e säsongen. Ja. Någonting sånt där.
6:e måste det vara.
Ja, och idag då, Fredrika Ek, ni vet, cyklande tjejen från Sundsvall som är ute på jorden runt trippen. Henne ska vi lyssna på.
Mm. Och jag var ju för ett antal veckor sedan i Rwanda och jobbade några veckor.
Såg du några cyklister?
Jag gjorde det.
Du gjorde det,
ja. Fast, ja, vi ska i alla fall lyssna på en cyklist. Mm. Men jag såg lite cyklister, men inte så många som jag trodde.
Nej,
till att börja med.
Du vet, jag som följer cykelsport så är jättenoga. Tour de Rwanda har ju blivit en jättehit, och du var ju det ett par veckor för tidigt.
Jag var ju det.
Annars hade du fått sett mer publik än på självaste Tour de France, tror jag. Mm.
Jag pratade med flera av de här studenterna, jag var ju på universitetet där och jobbade, om just touren. Och de såg alla fram emot, och de berättade att det är det är den stora folkfesten. Mm. Och den frågar, varför är det så? Jo, men väldigt många människor bor på landet, man är fattiga och man kan inte gå på så mycket evenemang av olika slag. Men det här, det kan alla gå på. Så alla står ute efter vägen, och sen landet är ju ganska litet, det är som Dalarna ungefär, så att de åker överallt, det finns folk i princip.
Mm. Ja, det vill säga. Cyklisterna kommer till publiken. Ja. Mm. Och sen blir det lite musik såklart. Och som vanligt brukar jag fråga Jennebo här, liksom, hur är det med musikdelstan? Jo, ja, den har vi fixat till. Och temat är, ja, det, med lite fantasi så blir det lite cykeltema på det. Och sen så har vi vår lyssnartävling också.
Ja, precis. Och den är ju mer intressant än någonsin, känner jag, vad det gäller svaren på förra veckan, eller förra omgången.
Ja, det var lite... tvådelat, det kan vi väl säga.
Det kan man säga, det var 50-50.
Mm, men vi vet svaret, vi har tagit hjälp av en statsjurist.
Ja. Nej, men sen har jag en idé också på en utveckling av cykelsporten. Alltså jag tror det skulle kunna bli en riktig sån publiksuccé. Och även succé för den som vill ägna sig åt den här nya formen av cykling.
Okej, okay, det låter spännande. Ska du släppa den på en gång eller?
Ja, men jag kan ta det på en gång. Ja. Alltså jag satt och kollade på tv här om kvällen. Man sitter med ett halvt öga. Och så plötsligt så säger någon någonting som... Va? Vad var det där? Det handlade om beridet bågskytte. Har du hört talas om det?
Nej.
Alltså det var en kille, han bor någonstans uppåt i landet. Och han är bäst i Sverige på det här.
På beridet bågskytte?
Ja,
okay.
Exakt. Och alltså man rider på en bana och sen så dyker det upp precis som skidskytte, fast till häst. Men skidskyttar, de ligger ner eller står upp, de står still när de skjuter. Är det beridet bågskytte så man stannar inte, det är full galopp.
Mm, så nu ska vi ha pilbågar med oss nu ute och cyklar,
eller? Precis, och sen berättade han fick ju frågan, hur kom du in på det här då? Jo, men det fattar jag inte riktigt hur han kom in på sporten. Men grejen var i alla fall, han hade upptäckt sporten, han hade ingen häst. Och då tog han reda på att många som tränar den här sporten, de tränar på cykel.
Okej.
Okay. Så att då får man alltså, han hade ju en cykel, så han la upp en bana, så fick han ju lära sig cykla då och skjuta båge. Alltså du får inte, du cyklar, vrider dig 90 grader åt ena hållet, siktar på en piltavla och så fortsätter du cykla och så skjuter du iväg din pil.
Det låter farligt, är det?
Ja, men
att inte ha riktigt koll på vägbanan.
Nej, lite läskigt så, men alltså, visst är det en häftig sport.
Ja, ja.
Alltså cykelskytte, cykelbågskytte.
Cykelbågskytte.
Ja, visst. Så man cyklar ju som en stolle med pilbågen på ryggen och kogret. Och sen närmar man sig en sån här skjutstation, då får man ju liksom ta fram bågen, fortsätter att cykla och sen så bara, puff!
Ja, det låter, men det kanske är med, ska vi säga, mountainbike bågskytte då?
Ja, man skulle kunna mountainbike eller cykelcross.
Mm, ja, det vore, ja. Ska vi prova någon gång, tror du?
Ja, varför inte? Jag har ju en bana, en cykelcrossbana.
Så kan du släppa styret och sikta med bilbågen utan att vurpa, tror du?
Det är tveksamt där. Alltså,
ja. Det spännande tanke i varje fall, men kan säga, att cykla det kan vi, men bågskytte, det är jag ingen... Hejar på.
Nej, jag har inte skjutit med båge sedan den tiden man gjorde egna sådana här pilbågar som inte var någon bra heller.
Nej, men annars är det ju så, om vi bara håller oss kvar, det finns väldigt många cykelsporter där cykel faktiskt är inblandad. Man kan ju konstcykel och cykelboll och sånt där som vi knappt har sett, men det, nu med alla sociala medier och så, här, så dyker det upp i flödet till, till och från faktiskt när man gör konster på cykel och ja, det är allt möjligt.
Det är häftigt de här som gör alltså cykelballett i grupp.
Ja, ja, det har jag sett.
Det är helt sjukt, va?
Ja, 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 men det, de är skickliga alltså. Det finns fantastiskt mycket duktiga människor. Alltså, inte bara med cykel, men just med cykel också finns det många skickliga. Mm. Och sen är alla de här hemska liksom, jag ska säga, filmerna när de kör liksom nerför stup som man... jag skulle inte ens tordas ta mig upp dit till fots och ändå så åker de cykel ut för det.
Det är liksom vidriga, så jag sitter hela tiden och hoppas att jag ska kunna avslöja att det är photoshoppat på något sätt. Mm. Men det är det ju inte.
Nej.
Och det, alltså, det är sånt där, jag kan ju få mardrömmar och sånt där. Det är, alltså ibland vaknar man ju, nu har det länge sedan, ramlar ur sängen, då är det för att man har cyklat på en sån där bergskant.
Ja, ja, det får man passa sig för verkligen. Ja. Annars då, så här är, det är december på gång igen, vi kommer inga julklappstips idag.
Nej.
Vi funderar på om vi ska hinna med ett program också innan jul. Vi körde ju lite julklappstips här om året, så att det kanske kan vara något.
Det tycker jag att vi siktar på. Mm.
Runt Lucia någonstans där. Någonstans däremellan ska vi försöka få till det då. För nu är vi liksom på plats. Jag skrev ju på Twitter, på vårt Twitterflöde, att du förberedde det för det här programmet i Rwanda. Och det kommer också, vi får lyssna lite grann från det. Och jag förberedde mig på hemmaplan i Örebro då. Så, att, så nu är vi här i varje fall och kör på.
Mm. Musik.
Mm. Du hade ju 3-4 låtar på din spellista här.
Ja.
Och det ska vara cykelanknytning. Ni kan ju fundera lite grann på vad det här har med cykel att göra. Jag tänker ta mig någon ordentlig funderare.
Det var dumt av mig att överhuvudtaget komma hit. Men jag kände för att träffa lite folk. Så nu sitter jag och stärker mig med jordnötter och sprit. Som en gökunge bland svalor i en holk. Som en sliten träsko på sin första danslektion. En yllebyxa ibland tangatrosor. En dov och dyster efterklang ifrån en ostämd ton. En ormbunke i kläm bland röda rosor. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig? Jag än beter mig, är det aldrig någon som ser mig. Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan få. Blomsterflickor kommer och försvinner lika fort som lilla Tingeling i Disneyland. Och pressväxtpojkar prasslar med visit och visa kort på sin guldbeströdda stig till Samarkand. Dyra drinkar blandar man och ger till dem som köper. Själv känner jag mig skakad, inte rörd. Över att jag är den enda här som faktiskt inte löper den allra minsta risk att bli förförd. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig, är det aldrig någon som ser mig. Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man. Man kanske skulle stå, ja man vill ju inte verka desperat. Och tänk om jag blir uppbjuden, vad fan gör jag då? Det är säkrast, jag beställer lite mat. Så jag säger, söta fröken, får jag se på er meny? Fast jag är mätt på alltihop och helst så vill jag spy. Men snart sitter jag och betar i mig dill och häller flundra. Försöker verka oberörd och diskoteket flundrar. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig, är det aldrig någon som ser mig. Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att bli. tagit sin. Går kvällen mot sitt slut, servitriserna går runt och torkar bordet. När lampor börjar tändas och musiken tonar ut, är det backarna som får de sista orden. Yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Jag sjunger yes sir, I can boogie, and I need no certain song. I can boogie, boogie, boogie on my own. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig, är det aldrig någon som ser mig. Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på. Att var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig, är det aldrig någon som ser mig. Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa.
Kristina Kjellson, var kommer alla vackra människor ifrån?
Mm, de kommer från cykelsaden då, va?
Såklart.
Var det så du tänkte?
Det var ju så jag tänkte, det var inte så långsökt.
Nej, nej. Man är ju vacker när man cyklar. Det
man,
vi.
Man är ju det, både liksom utvändigt och invändigt.
Mm, man blir vackrare av att cykla, tror jag.
Det tror jag, absolut. Och sen, jag har ju anammat ganska präktigt det här som du pratade om för många avsnitt sen, att cykling är så bra om man behöver rensa hjärnan.
En riktigt bra hjärnrensare. Man reflekterar, funderar lite grann på arbetsdagen eller vad det nu kan vara, eller bekymmer man har. Man löser ganska mycket saker. Man ställer frågor, man får perfekta svar. Man stärker sig på alla sätt och vis när man cyklar.
Man gör det. Så att jag har faktiskt använt cykling i terapeutiskt syfte ibland. Mm. Alltså när det har varit lite stökigt på hjärnkontoret så här. Jag har ingen lust att cykla idag för det är för dåligt väder. Men jag behöver städa på hjärnan. Ja, men då tar jag cykeln.
Så du bara säger till hemma liksom, nu sparar jag lite pengar till familjen. Jag går inte till min terapeut utan jag åker ut och cyklar istället.
Precis.
Då har man liksom räddat upp det. Ja, men det är jättehärligt. Du, på tal om att cykla, jag ska komma till en andra grej så småningom, men cykla. Motionerar du någonting själv för närvarande? Hur går det med det?
Ja, nu är det lite, jag är mitt emellan säsongerna. Så nu, jag säger som jag med allting senast. Ja, men jag har ju varit i Afrika, jag har inte hunnit landa än.
Nej.
Men jag tittade på min single speed grusvägscykel häromdagen bara och konstaterade att men nu ska jag sätta på de riktiga pedalerna. Och så jag kan använda mina vinterdojor och börja köra lite grusvägar här nu när det fryser på.
Det kan bli bra, för det är lite sånt väder för närvarande. Du vill inte ha någon snö, utan du vill i först och främst bara ha de här hårda grusvägarna.
Ja, det är så roligt att cykla på.
Det är verkligen, för att helt plötsligt kan man cykla hemifrån och hitta nya vägar som man... Ja, så man cyklar på väldigt sällan i varje fall. Och när de är perfekta så är de ju superperfekta. Själv kör jag lite sån här testcykel, säger jag. Men det heter spinning nu för tiden, har jag förstått. Så jag går på sån här gruppträning. Och igår var det riktigt många gamla cyklister där också. Uh-huh. Och så kör man sån här pulsträning, kallar de det för. Och det betyder att man har pulsband och så dyker ens puls upp. Och så ska man vara i vissa zoner och sånt där. Och... min gamla cykelkompis Bengt Asplund, han var ju min sann där också, va? Och då sa jag till Asplund efteråt, ja, du hade nummer 13, sa du, på pulsmätaren. Hur kunde du veta det, sa han. Ja, men jag kollade ju på pulsen liksom. Jag förstod ju vilka som var gamla cyklister, så jag kunde räkna ut vilka som de var. Så det var lite häftigt, så förklarade jag för honom varför var min teori då, så att säga.
Låt höra.
Nej, men teorin var ju liksom att gamla cyklister som har kört mycket intervallträning mellan intervallerna i den här viloperioden, så går de ner lite längre, så att återhämtar sig snabbare från intervaller helt enkelt. Och, ja, så var det. Så det var, jag hade koll på alla 30 stycken pulsmätare där, va? Och de tre som gick ner snabbast i puls, det var tre gamla cyklister.
Okay. Så,
det var ingen vetenskaplig undersökning, men det, ja.
Men det där är väl ett tecken på just att ha bra kondition, att man att pulsen går ner när man slutar belasta.
Så kan man ju säga. Det är största kännetecknet och också det viktigaste kanske för en cyklist, så att kunna ligga på hög belastning väldigt länge, alltså, och sen kunna gå ner och köra på låg belastning och vila sig däremellan tills nästa gång det är dags för en hög belastning. Det är om cykel. Det här är ju en poddradio, vi är 51:a programmet och vi har ju snackat lite grann före här liksom. Vi har lite olika projekt på gång så småningom som vi kommer att sjösätta. För jag kommer sluta på mitt jobb, kommer jag göra 1 april faktiskt. Då ska jag ägna mig åt liksom att vara lite frilansare i alla möjliga sammanhang. Men inte minst då det här med att snacka poddradio med Thomas Jennebo. Som sagt, var väl lite projekt på. Men så börjar jag fundera på, Hur lyssnar du på poddradio? Hur går det till?
Alltså det är på sommaren, då lyssnar jag bara utomhus. När jag klipper gräs, det är perfekt.
En gång i veckan alltså?
Ja, ungefär. Mm. Men nu, så här år, så blir det... När jag går och lägger mig, så proppar jag in... Förut körde jag med två pluggar, men jag har en i ena örat.
Okay.
Jag ligger med ena örat på kudden och så i det andra örat stoppar jag in en propp och så väljer jag något lämpligt avsnitt av någonting. Så lyssnar jag på och sen så somnar jag alltid ifrån. Så att ett sånt där poddavsnitt, det kan ju räcka en hel vecka och ändå inte komma igenom mer än halva.
Jag är lite grann samma. Alltså. Jag lyssnar också på poddar när jag går och lägger mig. Och precis likadant, jag brukar få spola tillbaka, höll jag på att säga, det mesta av det. Men det blir lite grann som när man var barn, va? Någon läser en saga för en. Men hittar man så här riktigt intressanta, då är det ju svårt att somna ifrån också.
Så är det. Jag kan ju avslöja en grej. Jag lyssnar ibland på mig själv.
Ja.
Nej, men det är så att jag har ju ett sånt här jättekonstigt sidoprojekt som heter Motorcykelradion.
Ja.
Det har kommit 5 avsnitt på 4 år, tror jag. Så det är inte så ofta det kommer. Och så tänkte jag här om veckan, jag kanske ska lyssna på något gammalt avsnitt. Och jag tror jag tog avsnitt nummer 2. Det tog mig en hel vecka att komma till halva. Därför att jag somnade direkt.
Du sövde dig själv, så att säga.
Jag sövde mig själv.
Du hade en sövande röst.
Ja, men precis. Så intressant var den, liksom.
Ja, men det är lite så här. Och sen är jag också på jobbet ibland. I bakgrunden, så att säga, så kan man ha en podd. Men problemet med de flesta poddar, tycker jag, det är ju liksom att de har sällan av musik. Det är ju vi lite inte unika, men inte så många som kör musik. Det här är ju mer som ett radioprogram där man kan liksom komma och gå liksom, från att det dyker upp andra arbetsuppgifter helt enkelt. Men där tror jag det finns en utvecklingspotential. För man ser ju runt om i kontoren att de ofta har liksom lokalradion eller en megapol eller någonting så här i bakgrunden. Där skulle vi liksom komma in med cykelradion kanske rent av.
Ja, men precis. Det kanske är en framtida utveckling att vi, då nu när du är lite friherre, din egen, vi kanske ska sända liksom en hel förmiddag eller en eftermiddag.
Det vore cool.
Cykelradion.
Ja, det gör vi.
Va?
Det bestämmer vi.
Ja, det kan vi bestämma.
Precis, men då ska vi liksom få med er lyssnare lite grann med idéer och så vidare, så kan vi köra. Där, så kan ni till och med, ni som pendlar, för det vet jag att många pendlar också lyssnar på poddradio, så när de åker buss, tåg eller cyklar till och från sina arbeten.
Men det kan man ju se, alltså de här två sladdarna in i öronen har ju nästan helt ersatt boken.
Ja, mer eller mindre, va? Åtminstone när det gäller pendling.
Ja, absolut. Så är det.
Och jag lyssnar ju på böcker också. Läser mindre och lyssnar mer. Jag följer min tid lite grann. På tal om att följa sin tid, Thomas, nu var ni i Rwanda så att säga.
Ja.
Det var ju lite spännande projekt, va?
Ja, det var det verkligen. Alltså jag var ju där och jobbade som volontär på universitetet där.
Det var det jag tänkte, följer sin tid, volontärarbete och sånt där. Ja.
Och Rwanda är ju ett fantastiskt spännande land att vara i. De flesta känner ju till Rwanda på grund av det som hände 1994. När 800 000 människor slaktades under några månader sedan, fruktansvärd händelse. Och det där folkmordet sätter sin prägel på landet än idag. Men man har ju rest sig ur den här totala katastrofen. Och man pratar inte om minoriteter i Rwanda idag. Man pratar om det ett folk, ett land, en framtid. Och man... Ja, det är ett otroligt spännande land att vara i. Alltså det är rent och snyggt och välordnat och det... Jag tror Kigali utnämndes av något FN-organ bara för några veckor sedan till den renaste huvudstaden i hela Afrika.
Häftigt,
Och alltså, du ser mer skräp på gatorna i Örebro eller Stockholm än vad du gör i Kigali.
Det låter ju helt fantastiskt. Alltså.
Ja. Och som sagt, och alla människor som jag träffade, de, liksom, de sliter och släpar och strävar framåt mot att det ska bli bättre hela tiden.
Mm.
Vilket det också blir.
Och på tal om bättre, och på tal om cykel, och på tal om Tour de Rwanda som vi pratade om, som går i november månad varje år. Nu såg jag på deras officiella Twitter, nu frågade man lite grann om här... skulle ni vara intresserade att köra till Gran Fondo liksom dagen innan, så att säga, det börjar. Och det var många retweets och många likes på den frågan. Så att de kanske planerar ett Gran Fondo i Rwanda.
Why not? Alltså jag hade ju lite specialspaning på det här med cyklar och sånt när jag var där. Och upptäckte i Kigali så var nästan inga cyklister. Till slut i en rondell så kommer en man i kostym med sån här skinnväska över axeln, hjälm och handskar på en mountainbike.
Okay.
Och cykla. Han var helt kittad liksom. Mm. Det var den första cyklisten jag såg i Kigali. Några dagar senare så såg jag två killar släpa en cykel upp för en backe. Det var väldigt backigt överallt. Och den var fullastad med virke, tror jag, den där cykeln. Mm. På landet, när vi rör oss, där såg man desto mer cyklar. Cykeltaxi. Alltså, du har en röd eller en gul väst. Och så har du på pakethållaren en galondyna där man sitter. Och är det damer så har de liksom båda benen på ena sidan av cykeln, och herrar sitter gränsle, precis som brukligt är. Det intressanta är ju i en sån nedförsbacke, så vi sitter och åker i våran bil ungefär 70, det är ganska kringelikrokigt, jättefin asfalt, inga källskott. Så kommer en cykel bakom oss och är på väg att köra om i 70, med en dam liksom. Du kan ju tänka dig själv sitta liksom med båda fötterna på ena sidan
och bara i 70 km i timme
på en gammal herrcykel, krokig väg.
Oj, häftigt. Oj, oj. Men sen träffar du på någon tjej som cyklade också, va?
Ja, jag gjorde det. Vi kanske ska lyssna på Hege, hon är från Norge. Hon livnär sig på somrarna med att sälja glass i Lofoten, och under vinterhalvåret så åker hon till olika delar av världen för att liksom, ja, men, se och upptäcka. Och jag sprang ihop med henne vid ett frukostbord i Gisenyi, några mil norr om Kigali, och var där på utflykt. Och så att vi pratade lite grann, och det visade sig att hon hade hyrt en cykel några dagar för att åka runt. Och på den här finns en cykelväg som heter Congo Nile någonting. Den där skulle hon provcykla. Den tar rätt många dagar att cykla, men hon cyklar en liten etapp av den. Så att vi snackade just om det där, hur det var att cykla, och kom fram till att grusvägarna i Rwanda är inte riktigt som grusvägarna i Sverige eller Norge.
Det är ganska röffa grusvägar. Men där går det ju fint. Jag lånade en sån där offroad-cykel. Du tränger inte något med en sån stötdämpare, och du tränger inte vara så fancy. Och så var det kanske 10 kilometer var single track, sån sticykling då. Det var artigt.
Men jag tänker, det är rätt varmt.
Ja.
Mm. Hur klarar du det?
Jo, den första dagen det var väldigt varmt. Det var sol hela dagen. Så det var värre än jag trodde. Det var så vitt det skulle komma med fram. Andra dag var det överskyat, då var det helt okej. Okay. Mm.
För att vi är ju väldigt nära ekvatorn nu. Solen står ju verkligen rakt upp på himlen. Alltså, man kommer inte undan.
Nej.
Hur mycket packning har du med dig på den där cykeln då?
Nej, det var ju grejt för det. Jag lånte cykel här i Gisenyi. Så jag la igen mesteparten av bagagen på hostelet här. Tog med mig det jag trängte för 5 dagar. För jag blev igen i Kibu, jag och för en sån fin strandby. Så jag var där och slappade av i 2 dagar för jag tog båten tillbaka. Så jag tänkte bara att ha med bagage för 5 dagar. Ingen problem.
Men du, för den som hör det här, som aldrig har gjort någonting sånt här förut, och tänker, men det där verkar lite häftigt. Det ska man komma ihåg, att de här länderna, det är ganska utvecklat med turism och så. Så man måste inte vara någon slags Dr. Livingstone för att klara sig här. Men man kanske, ja, men man ska flyga ner och så kanske göra en sån här grej. Hur mycket tränad måste man vara, tror du, för att fixa det?
Nej, det tränger inte träning. Och du tränger inte göra det på 2 dagar, det jag gjorde på 2 dagar. Hade jag skulle gjort det en gång till, så ville jag gjort det på 3 dagar. För det var 2 långa dagar. Men nu är inte jag någon cykelexpert. Jag är i god sån hikingform. Men cykelform, nej. Den är inte något bra. Men så du tränger inte vara i någon god fysisk form för att göra den turen. Det är sån gästehus undervägs. Men jag är lite osäker på hur många gästehus det är där du inte tränger att ha med bagage. Så det måste man kanske, det måste man undersöka lite på förhand. Men det är i vart fall campingplatser överallt. Så du kan göra turen på 10 dagar om du vill.
Vad kostar att hyra cykel?
Det är väldigt forskjellig. Det är viktigt. Det är lurt att höra lite runt. Men jag fann ut att Rwanda Adventures, det är väldigt proffa. Det har god cykel, det har hjälm, handskar, som cykelväska och det har sån reparationsutstyr för det fort det kan bli ett flatt däck på den vägen. Då betalade jag $85 för 5 dagar. Det var det bästa tillbud jag fick och den bästa cykel jag fick. De flesta ska ha $30 per dag.
Okej.
Okay. Ganska dåliga cyklar. Ja.
Blir det mer cykling tror du under den här turnén?
Ja, ja. Jag lyckas cykla för det är en fin måte att komma sig runt på och se. För tar du bil så går det för fort. Och går det så går det, får du inte sett så mycket. Så cykel är perfekt. Ja, jag brukar lägga lite cykel, men jag brukar köra på övernattningstur med cykel. Så det är väldigt nytt för mig. Det är ju inte övernattning när du bor på gästehus. Då. Det är ju väldigt enkelt. Väldigt enkel måte att resa på. Men så den där Congo Nile Trail, den är tillrättlagt. Det har byggt den speciellt ut med tanke på turism och för flera turister hit. Så jag tror det gästehuset jag bodde på, det är lagat med tanke på den trailen.
Mm. Och så när man säger Kongo, då är det många som blir oops.
Ja, ja. Jag vet faktiskt inte hur den heter Kongo Nile Trail. Vet du?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Nej. Ja. Ja, nej, men så du rekommenderar cykling i Afrika.
Ja.
I Rwanda.
Ja.
Ja. Mm. Ja, kul att prata med. Lycka till på fortsatta turen.
Ja, tack, tack. Ja. Ligger med dig.
God tur.
Tack. Reenactment is occurring. I am feeling like I mapped it all up yet again. And if I could ride a bike, I'd ride away into the sunset. I know you know what that feels like. I know you know what that feels like. And if you got something you wanna tell me, darling, please, can you hold it in until we meet this Sunday? Or I need to think about this path I wanna take.
Din med bicycle. Som Hege sa, det perfekta fortskaffningsmedlet. Åker man bil går det för fort, går man går det för långsamt. Ja, cykla perfekt.
Det visste ju vi alla, och det vet ju de flesta som lyssnar på cykelradion också, att det är det bästa sättet. Men spännande, det där Congo Nile Trail. Alltså, det är ju en utmärkt led då, som är i Rwanda. Mm. Och det ligger på ganska hög höjd. Kigali ligger väl uppåt den, jag ska inte fråga.
1500-1600 meter.
Det ligger så, och det är ju perfekt klimat också. Du snackade om temperaturerna, vill jag minnas här, att det är typ 25-26 grader på dagen och 17-18 på natten.
Ja, precis. Så att det är helt idealiskt klimat. Det blåser sällan. Just när vi gjorde den här inspelningen så blåste det en del från sjön, från Kivosjön. Så precis just där kanske det fläktar, men annars är det...
Och den var badbar fast den låg på hög höjd.
Jajamensan, det var den. Utmärkt, badvatten. Och sen är Rwandina, så det är så otroligt trevliga människor.
Det är jag.
Ja, fantastiskt trevliga. Alla är glada och så här, lagom nyfikna på musungus, alltså vitingar, vad gör vi där? Och så, men det
är lite grann, vi ska om en liten stund också lyssna på Fredrika Ek då, som är ute på sin världsomcykling. Hon säger ju samma sak, att människor är fantastiskt trevliga. Det spelar ingen roll var man kommer. De allra flesta människorna är ju faktiskt som både Fredrika och Hege och du och jag, trevliga.
Ja, men så är det ju, så är det.
Rötäggen, de finns ju överallt så att säga, men de är inte så många som tur är.
Nej, precis. Tyvärr är de som får de flesta rubrikerna.
Nästan i alla rubriker tyvärr. Men man kan få en snygg cykelradiotröja om man är med i våran lyssnartävling. Och vi har ju en vinnare också i det 50:e programmet. Det hade vi nästan två, vill jag minnas. Gjorde vi inte det?
Jo, jag tror vi gjorde det.
Ja, för att det var ju lite jubileum, 50:e programmet. Och det var ju frågan om vilket som var Sveriges äldsta cykelklubb, va?
Precis.
Och då dök det upp massa olika svar. Nej, inte så många olika, det dök upp två olika svar. Va? Det ena var ju att det var Uppsala EK och det andra var att det var Göteborgs VK. Alltså Göteborgs velocipedklubb. Och det rätta svaret, man kan ju tänka sig naturligtvis att gå till botten med olika saker. Men enligt vår undersökningsmetodik, då, det var ingen statsjurist inblandad kan jag säga. Men vi hade tänkt så att svaret skulle vara just Göteborgs VK.
Precis, och det var ju lustigt det där. Jag har inte själv googlat detta, men det intressanta är att det var ungefär 50-50 som hade gissat på Göteborg och en annan cykelklubb.
Precis. Och det var ju Uppsala det, va? Som jag sa. Men vi har nu i varje fall skakat fram så två stycken vinnare då, va?
Precis. Och
får jag dra idag?
Ja, du får dra här.
Oj, jävlar, så många var det.
Ja, dra två lappar.
Två lappar utav dem där, ja. Så, då har jag hittat två stycken lappar. Och de här står det nummer på, misstänker jag, eller?
Ja.
Det står den här siffran på den, som har varit den första.
Just det, då är det Mattias Andersson.
Som bor någonstans, det vet vi inte. Det gör han ju förmodligen, att han bor någonstans.
Vikbolandet.
Ja, trevligt. Grattis till Mattias då, till en snygg cykelradiotröja. Den sjätte kollektionen är det ju. Och vi har precis pratat om den. Får jag rätta? 1, 2, 3.
Ja,
så här. Vi har pratat om den sjunde kollektionen. Den är på ingång. Vi har diskuterat lite färger på det.
Just det.
Men Mattias var från den sjätte. Den är ju grå till i botten. Och sen är den röd och vit och snygg som tusan.
Mycket
och sen,
snygg.
Ja, och sen har vi ju cykelradios logga på den. Och sen har vi det här numret här. Ja, håller fram här.
Då blir det Torbjörn Mellgren. Som vi inte har en aning om var i landet han finns.
Ja, kanske inte ens finns i landet. Men
nej, men vi har i alla fall en mailadress.
Ja, så vi gratulerar Torbjörn och Mattias då till varsin tröja. Sen ska vi titta på, vi ska lyssna på liksom vad jag har funderat till för fråga den här gången. Vi har ju haft lite olika typer av frågor. Där var det stålfarfar och där var det Gösta Fåglum och allt möjligt vad det varit genom året. Den här gången så tänkte jag att jag skulle börja med en bruten fot.
Okej.
Ja. Det är ju så att en av våra stora cyklister genom tiderna för närvarande ligger med en bruten fot. Sven-Åke Nilsson, Malmökillen Sven-Åke Nilsson, som är nybliven ålderspensionär i alla fall. Jag tror att han jobbar faktiskt lite grann fortfarande, men han var ju en av våra allra första professionella cyklister. Först och främst hade han en ganska lång amatörkarriär. Sen blev han proffs. Våren 1977. Och då ska man fundera på hur många var det som hade varit proffs från Sverige på den tiden. Ja, det var 6 stycken som hade varit innan i varje fall. Göran Karlsson och Knut Karlsson, inte släkt överhuvudtaget från Landskrona respektive Norrköping. De var proffs, blev proffs 1960 och höll på något år. Sen var det bröderna Fågeln Pettersson, de blev proffs till säsongen 1970. Och sen så småningom då vann ju Sven-Åke Nilsson Tour de l'Avenir, alltså det, ungdomarnas Tour de France kan man väl kalla det, för det är som ett gatlopp in till de stora stallen om man vinner det. Han vann den i överlägsen stil dessutom. Jag tror att han vann med en 16-17 minuter sammanlagt faktiskt. Och då hade han ändå 40 graders feber när han körde sista tempoloppet där. Och tappade då en 10 minuter eller något sånt där. Han var ju hur krokig som helst. Men det vann han i varje fall, blev ju professionell cyklist då. Och det var ju samma år som Bernt Johansson blev proffs. Och vem utav dem som skrev på kontraktet först och vem som gjorde den första tävlingen som professionell utav dem, det har jag liksom ingen riktig koll på. Jag måste lära mig det kanske, få höra med Sven-Åke och Bernt när de debuterade som professionella. För de var de 7:e respektive 8:e professionella cyklisten från Sverige. Sven-Åke Nilsson hade ju varit tillsammans med just Bernt Johansson världsmästare i lagtempo. Det blev de 1974 i Montreal för storfavoriten Sovjet. Och sen kom ju de också att vara favorit så att bli olympiska guldmedaljörer i lagtempo 1976. Men det gick inte riktigt som de hade tänkt sig. Hur som helst, Sven-Åke Nilsson var inte bara bra på lagtempo. Han var inte bra i bergen. Han blev ju 7:e man exempelvis på Tour de France, var hans bästa placering där. Han vann Korsika runt. Du har ju varit på Korsika, du vet. Jajamän. Att de måste man vara bra upp för. Och han kommer ju från platta Skåne. Fast nu är ju inte Skåne så platt som vi tror är här uppe.
Men han jämfört med Korsika.
Ja, precis. Och han kommer ju från Malmö och där är det ganska så platt i varje fall. Men var kanske våran bästa cyklist, eller har varit kanske vår allra bästa cyklist i just att klättra upp för. Så att det är liksom mera fysiska förutsättningar, är man bra eller dåligt uppför så brukar inte spela så stor roll var man kommer ifrån. Sven-Åke är ett lysande exempel på det. Hur som helst var han också bra på linjelopp. Han var en av dem som har tagit i mest av alla svenska cyklister, det är jag helt säker på. Han tog medalj en gång också på amatör-VM. Så frågan är ju, vilken valör blev det på medaljen för Sven-Åke Nilsson när han tog sin enda medalj på ett världsmästerskap? Och jag kan säga att det är ingen annan svensk som har tagit medalj på herrsidan sedan just Sven-Åke Nilsson tog den här medaljen. Så frågan är alltså, vilken valör var det på Sven-Åke Nilssons medalj på amatör-VM på 70-talet?
Och när man har funderat färdigt på detta så skickar man ett mejl till redaktionen@cykelradion.se.
Mm. De var med i utlottningen av ytterligare en av den här 6:e kollektionens tröjor. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. All but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Car, midnight train, destination Bangor, Maine. Oh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Every engineer on every train, all of the children and all of the names, every handout in every town, in every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes or hours of pushing broom, buys an 8x12 4-bedroom. Man, a man of means, by no means king of the road. Trailer for sale or rent, got the room,
sense, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes on, but 2 hours of pushing broom buys an 8x12 bedroom. Mama, man of means by no means can load. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents.
Proclaimers, King of the Road.
Ja, det är ju cyklisterna.
Absolut. Kan man lugnt säga. Du, nu ska vi ha kontakt med, ja, inte riktigt andra sidan jorden, men i häromdagen så fick jag tag i Fredrika Ek via Skype.
Nyfiken.
Ja, det var jag också, för att det enda jag visste det var att hon hade lämnat Nya Zeeland och dumpit ner i Argentina, allra längst ner i söder i eldslandet, Patagonien. Så där är hon just nu, och jag bara konstaterat, wow! Då kan man ju lugnt säga att du är på hemväg nu då, för första gången på hela den resan.
Ja, och det är ju, jag menar, en overklig tanke på något vis. Ja. Alltså det, ja, jag är ju inte i närheten av att vara hemma på, på en stund. Men det är en helt annan känsla. För jag siktar ju liksom nu mot Sundsvall. Och ja, men hela vägen, varenda dag hittills, första av nu, men över 600 dagar av resan liksom, har jag varit bara längre och längre bort hela tiden. Så här nya horisonter. Och så nu, ja, nu är jag på väg tillbaka.
Men du, hur var det att dimpa ner i Sydamerika då? Efter Asien och Australien och Nya Zeeland?
Jag var jättetaggad för att få komma hit till slut. Alltså jag drömt om att... Jag har aldrig satt min fot i Latinamerika tidigare. Och jag har haft på många sätt ganska bekväma sista 6 månader. Inte fysiskt eller cykelmässigt, utan mer att jag har varit i dels kulturer som jag kan manövrera på ett ganska, ja, men, smidigt sätt. Just för att de är ju mer eller mindre precis som våran egen hemma. Och man hanterar språk och sådär, och hur skönt och härligt det än vara, så blir man ju sugen på liksom få bita i de där utmaningarna när det gäller annat än att bara trampa en cykel igen.
Varför utmaningar du tänker på det då?
Nej, men helt bara att få lära sig och få ja, men, dyka in i nya kulturer och att till exempel hur... Det är frustrerande men också så otroligt givande tycker jag när man möter människor och kommunikationen i sig är en tröskel. Jag vet inte riktigt, jag har svårt att sätta ord på det, men det blir någon slags renhet i de mötena som jag tycker om så himla mycket. Och på något sätt så, jag har ju min gamla skolspanska nu som jag ska liksom försöka utnyttja det jag kan liksom, men... Det känns som att på något konstigt vis så känner jag mig närmare många människor som jag möter. När man suttit och, ja men, sitter och använder händerna mycket och man sitter och pratar om hur gamla ens mor och farföräldrar är. För att det är det man kanske kan, man kan prata med varandra om. De mötena kan kännas mycket närmare och renare på något vis när man kan sitta hur fritt som helst och diskutera politik på Nya Zeeland. Att det är någon skillnad där som är svårt att sätta fingret på vad det är, men jag tycker om det.
Var det här någonting som du var beredd på att det skulle kunna bli så här när du stack iväg?
Alltså jag visste ju, jag var väldigt medveten om att jag inte så, alltså förstås inte visste vad som väntade. Och det var ju, det är väl egentligen hela tanken att få kast på riktigt, slänga sig ut i något som man inte vet vad det innebär. Men jag känner mig ändå så här i efterhand förvånad över många av de sakerna som har blivit mina fokus och kanske vad det är som tar upp mina dagar nu. Jag hade väl igen, alltså när jag fantiserade om det här långt i förhand, då var det ju alltid i cykelsaden man skulle ta sig igenom, om det är höga bergskedjor eller tuffa väder eller sådär. Men sen nu så har jag hur mycket jag än uppskattar cyklingen och få färdas genom de här fantastiska landskapen, så är ju, ja, men 9 av 10 av de minnena jag tänker tillbaka på, det är ju alltid ur sadeln med människor och i de här märkliga situationerna som jag kommer till tack vare cykeln i och för sig, men det är ändå inte på cykeln som magin sker på något vis. Och det är jag nog förvånad över.
Du skämmer ju bort oss med fantastiska bilder hela tiden på din resa. Och nu har jag sett några häftiga raksträck där i Patagonien. Men så skrev du också någonting om att men det är så här är liksom att cykla sig fram emot det här. Men inte mot att vända tillbaka och hämta kameran eller någonting i den stil. För du alltså tar ju bilder på dig själv som man tror att det är någon annan som har fotat. Kan du förklara lite hur det där funkar?
Ja, alltså det är ju också en sån här grej som jag inte riktigt förutspådde kanske på förhand. Men det, alltså, jag lägger ju ner ganska mycket tid på att fota och jag filmar en del och sådär. Vilket jag tycker är hur kul som helst. Och är man själv, då får man ju, det är ju roligare att ha en liten cyklist i bilden ibland, kan jag tycka. Så får jag helt enkelt sätta upp min lilla tripod och ha en god sån här timelapse-funktioner på kameran, så jag kan ställa in och ta en bild var 10:e sekund eller sådär. Och så drar jag väl en repa framför kameran och sen får jag cykla tillbaka och hämta den då, om jag vill ha med de där bilderna sen. Men det tar ju lite tid, men absolut värt det tycker jag. För jag har ju som sagt under en del fina bilder från resan. Vilket jag kommer absolut vara glad för när jag kommer hem.
Du, alltså Patagonien. Jag har ju sett någon film för länge sedan på tv om någon som vandrade genom Patagonien. Det verkar ju helt totalt ödsligt, vindpinat, bara grus och ödemark. Hur är det på riktigt?
Ja, det finns gott om. Men det är ju som, jag är ju fortfarande bara skrapat på ytan, jag är kvar långt i syd. Men Tierra del Fuego, det eldlandet nu cyklade genom först, det var ju absolut vindarna som styrde livet de dagarna. Och jag som börjar i syd har ju dem mot mig. Och mycket pampa med tomma, väldigt öde landskap. Och det är sånt som jag tycker om, just för att man kommer in i någon slags meditativ känsla och bara trampa, och det händer inte så mycket, men ja, man vet att långsamt så rör man sig framåt. Och nu är det lite längre norrut, nu är jag på väg in mot de mer de bergiga områdena med stora glaciärer och ja, det finns mycket häftigt att se här. Så att precis här i El Calafate, där jag är nu, då, där finns en av världens förmodligen mest välkända glaciärer som kallas för Perito Moreno. Så där har jag varit på en liten tur idag. Och ja, det kan man googla på om man vill bli sugen på att ta en resa till Patagonien. För det är, det är fantastiskt vad som finns här nere.
Hur lång tid kommer du att vara i Argentina nu då, cykla?
Bara ett par dagar till. Jag korsar lite fram och tillbaka mellan Argentina och Chile just nu. Så det här är andra vändan i Argentina. Och jag har ett par dagar cykling till nästa lilla by som heter El Chaltén. Och därifrån så kommer jag sedan ta en ganska spännande gränsövergång mot Chile igen. För att ta en väg som kallas för Carretera Austral, som jag just nu, jag är så otroligt sugen på att komma dit, bara för att jag långt innan jag började den här turen så har jag liksom följt bloggar och tittat på bilder just från den här vägen, om det är 1200 kilometer någonting grusväg som vindlar sig fram bland floder och berg och väldigt, ja men, djup skog, och det ska bli jättefint att få se det själv. Då blir det nog mycket liksom vildmarkskänsla igen på något vis. Och det är det jag tycker om mest. Så.
Hur är det med andra cyklister då? Har du träffat på några där nere?
Det här är ju lite så här långfärdsmäcka. Ungefär på samma sätt som Centralasien är. Och speciellt här långt ner i söder så är det ju många som kommer på precis samma vägar. Så jag hade nog förväntat mig att jag skulle få stöta på en helt drös cyklister redan. Jag har väl mött fyra, fem stycken kanske. Så det är väl lite mer än en i veckan. Men också häromdagen så stötte jag faktiskt ihop med två tyskar som var på väg åt samma håll som mig. Så vi hade ett par dagar ihop på vägen. Så det var roligt. Jag har ju faktiskt inte cyklat ihop med någon sen. Jag kan knappt komma ihåg när. Sydostasien någonstans. Så det var ju hög tid att få gnugga lite grus tillsammans med någon annan en stund.
Mm. Det, vi måste ju ändå, vi är ju svenskar. Vad har du för väder? Här hemma håller ju vintern på att ta sitt grepp över oss alla just nu då. Men hur ser det ut hos dig?
Ja, här börjar det ju precis släppa taget om det där greppet. Det är fin vår här. Sen just precis det här just nu är det ju väldigt speciella väderförhållanden. Man har ett helt år varje dag. Med lite fint solsken, lite snö, lite regn och regnbåge och så piskande vind. Så där. Så här har man alltid med sig både dun och regnjacka, men vår, snart sommar. Så att jag njuter nu, för att nu är det varken kallt eller varmt så där på kvällen när man kampar, utan det är bara riktigt skönt med en god flis på.
Det är så kul att vi får följa dig, Fredrika, och vi fortsätter väl att följa dig rakt in i sommaren då, varefter du närmar dig Sundsvall sakta men säkert.
Absolut, för önska glad advent.
Ja, från Fredrika Ek.
Ja, 1200 mil grusväg. Du var ju lite sugen på grusvägscykel. Alltså, men man blir ju så avundsjuk alltså, på en sån där människa som får göra en sån där resa. Mm. Eller får. Det är väl upp till var och en naturligtvis. Men som tar sig kraft att göra den. Och som du säger, när man följer henne på The Bike Ramble och man kan se alla de här häftiga bilderna, så blir man ju såklart sugen. Men det är nog ganska ensamt till och från också.
Mm, såklart att det är. Men som hon är inne på lite, att det är lite det hon gillar också.
Mm, ja.
Och längtar efter.
Ja, precis. Hon missar Bonde söker fru, hon missar Fråga doktorn och alla andra program.
Precis,
men det kan vara värt. Ja.
Ja. Ja, nej, men det är inspirerande och jätteroligt. Mm. Så att, vi hoppas att vi har kontakt med henne även när vi gör nästa program som kommer innan jul.
Ja, då lovar vi. Ja. Väl.
Ja, men det tycker jag.
Ja, det kör vi.
Då kör vi på det. Det är slut för den här gången.
Mm, jag har inget mer att säga.
Inte jag heller. Nej. Men jag tänkte vi ska för omväxling, vi ska sluta med en låt.
Ja, så bra.
Ja, Kjell Höglund, Utan gränser. Ha det gött. Hej svejs.
Stjärnorna är rymdens ögon, havet är jordens blod. Du och jag är från skilda håll, från olika länder och folk. Vi lever på ett litet klot, i Vintergatans utkant. Vi snurrar genom rymden i en långsam vals. Och livet är så skört och bräckligt. Jag ser på dig och bävar. Jag ser hur pulsen bultar på din hals. Vem av oss är främling för den andra? Vi bor på samma planet. Vi bor i samma hus. Jorden är en rymdraket. Vi lever på ett litet klot, i Vintergatans utkant. Vi rullar genom rymden som en leksaksboll. Och livet är så skört och bräckligt. Jag tar din hand och bävar. Kärleken har inga gränser åt något håll. Det är som en tavla som du och jag har klivit in i. Vi vandrar bort mot solen. Äntligen är tiden inne. Vi lever på ett litet klot i Vintergatans utkant. Vi faller genom rymden denna sommarkväll. Och livet är så skört och bräckligt. Jag kysser dig och bär. Kärleken är utan gränser, den är internationell. Och livet är så skört och bräckligt. Jag kysser dig och bävar. Kärleken utan gränser, den är internationell.